Hej och välkomna till avsnitt 6 av podden Gutenberg Girls. Och ja, ska vi säga direkt vad vi ska prata om?
Hej Anna!
Hej! Hej Nanna!
Hej! Idag ska vi prata om kanon och vad det kan vara för någonting.
Finns
det
en kanon?
Är det kanon med kanon?
Ja, nu har du suttit och liksom runt på i flera veckor.
Sluta Anna! Här försöker man ha ordvitsar när jag svarar.
Nej men ja, vi kanske ska berätta.
Vi pratar om det.
Vi kanske ska definiera och berätta vad menar vi med kanon? Vad är
kanon? Ja, det gör vi då när vi
det får gör vi sen.
På temat. Okay. Men det är temat för idag.
Det är temat,
Och sen så ska vi prata lite klart om böcker vi har i bokhyllan. Och så ska vi prata lite om Proust också. Innan vi pratar om kanon. Det är vad vi kommer prata om idag.
Ja.
Det är i alla fall vårt plan. Och sen pratar vi alltid om andra saker också.
Ja, det kan bli nästan vad
det blir alltid en utflykt i det.
Vi ska i alla fall inte gröna. Prata om Karlsson på taket idag.
Nej, förutom nu då. När
du känner att jag behövde nämna det.
Sen kanske kommer du upp när vi håller på och pratar om olika saker. Men man vet aldrig. Man associerar till nya samtal och gamla samtal.
Ja.
Ja, vad roligt att se dig här.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Nu ska vi gå igenom det här. Det var intressant innan vi satte igång inspelningen att vi liksom började vara lite nervös inför det här samtalet.
Ja, vi känner oss lite pressade. Alltså, nu kommer det märkas
när vi inte
kan.
Förstår.
Och när vi inte förstår.
God litteratur.
Ja, det är nu för tiden. Vem som bryr sig om det här, det är ju egentligen också...
Ja, ingen
ganska, precis, det är ju konstigt var pressen kommer den ifrån. Det är nog inifrån.
Men alltså,
det kan vara också mellan oss. Alltså, vi känner att vi behöver bevisa för alla att vi kan det här. Vi har ändå utbildat oss och läst massa.
Ja, precis. Mitt problem är ju att jag glömmer bort så mycket. Vi hade ju en diskussion i något av våra första avsnitt. Där jag liksom, hur antecknar du vad du har läst? För jag tänkte att jag skulle få lite tips av dig då.
Ja.
Råd, och du bara, men jag kommer ihåg. Och jag liksom så här,
det gör jag faktiskt.
Åh, vad jobbigt det är.
Det kan jag ändå
att du bara säger att du bara kommer ihåg allting. För det gör inte jag.
Inte allting, de få sakerna som har fastnat. Det kan ju liksom vara en
ja, men de få saker som har fastnat kommer jag ihåg. Så det är ju... cirkeldefinition. Det är klart att du kommer ihåg de få saker.
Jo, men jag kan ju inte, det är inte så att jag kommer ihåg. Det lät som att jag kan liksom
ja, men jag kan glömma bort
berätta en hel liksom.
Nej, det var inte så jag menar, men jag menar att för mig då så är det ju svårt ibland för att jag inte kommer ihåg om jag har läst en bok
längre. Ja, du, det är på den nivån.
Mm.
Ja, okej. Okay.
Ja, men ja. Nu vajtar om text. Nu kör vi. Vad kul!
Ja,
vill du börja eller ska jag prata om böcker först?
Du kan börja, du har fler böcker.
Jag har tre böcker, det är bra att du med mig. Alla tre har jag köpt på rea.
Okej,
okay. På bokrean senast.
Ja.
Det var jättekul.
Mm.
Många av de här, en har jag rest ut. Eller två har jag typ tittat på helt och hållet. Och en håller jag på att läsa, har läst lite drygt halva.
Mm, okay.
Det är lite annorlunda böcker den här gången. Inte några skönlitterära verk. Först är det Helene Bostock och Sophie Collins som har skrivit Så hjälper du djuren i din trädgård. Inspirerade idéer för en rikare trädgård och biologisk mångfald. Ordalaget bokförlag.
Jag hoppas att de säger att det är bra att ha en engelsare som jag har en del av min trädgård.
Ja, det tycker de säkert. Ja. Men då är det också...
Du har inte läst den än?
Jo, jag har läst halva.
Halva, okej.
Det som är bra med den här, jag rekommenderar den för alla som tycker att det är kul och viktigt med biologisk mångfald i sin trädgård. Och som har en liten trädgård, kanske. Då kan det till exempel vara saker som att det är väldigt fint och tydligt uppdelat. Det är oftast ett uppslag och sen så är det en fråga. Då kan det exempel vara, behöver en naturdamm ha olika djup? Det är själva frågan. Och sen så står det lite om det. Okay. Mm. Och sen så står det lite om termer.
Det är någonting jag aldrig har funderat över, förut.
Nej, precis. Alltså, och sen är det uppdelat då i lite vatten i trädgården, på och i marken. om jorden, i luften, om fåglar och fjärilar och sånt. Och sen är det praktiska råd och större perspektiv. Och, alltså det, jag gillar den. Den är väldigt tydlig och ganska så här, det är liksom en fackbok som är lite småmysig att läsa. Så man kan läsa några, några liksom uppslag. Behöver fåglar bada? Och hur ska man göra då för att de ska må bra? Så står det här, dricker fåglar. Så det är liksom sånt som jag inte har tänkt på så mycket. Men som är liksom...
Vi ska också berätta att utanför här så sitter det en hare och äter
gräs. Lite på gräs.
Ja,
mm.
Och det tycker ju såklart...
Näsan tycker att det är svårt att inte skälla ibland.
Ja, Näsan tycker att det är intressant. Kanske.
Spännande.
Och spännande.
Ja, ja, det tror jag också. Biologisk mångfald där ute i trädgården. Hur som helst, jag rekommenderar om man är den minsta intresserad. Jag tycker faktiskt att den är riktigt, riktigt mysig.
Mm. Det är ett fin bok också. Ja, jag tittar ofta på sånt, känner jag.
Den ser väl fin ut.
Mysiga små insekter och fåglar och sånt.
Ja, den är väldigt trevlig. Det är en trevlig inbunden
bok.
En humla på baksidan.
Ja.
Alltså, de är väldigt, väldigt fina. Jag håller med. Mm. Den är väldigt fin. Den har också rikligt med färgbilder och illustrationer.
Mm.
Och så. Andra boken, Niklas Kämpargårds Vara ute. Okay. Det är liksom om... att vara utomhus, massa basgrejer, hur man sätter upp kompassriktning och att man måste, vad man kan ta med sig och lite recept och olika saker och hur man kan gå ut och lite leder och vandra med hund här såg jag och, ja, men det finns massa olika varianter vad man ska tänka på när man tar med sig, men det här är basic, så det här är liksom bara om att försöka få iväg sig själv att vara lite mer ute. Den som är ovan vid att tillbringa ledig tid utomhus har kanske svårt att förstå tjusningen med att längta till helgens skogsutflykt. Inte nog att det kan vara svårt att veta vad man ska ta vägen. Det kan också vara utmanande att veta vilka saker som behövs. När man kan ge sig ut, vad man kan äta och dricka och vad man eventuellt kan sova. Men allt det här handlar egentligen bara om att våga. Boken ska handla om en enkelt friluftsliv som ger tips, råd och inspiration till några av Sveriges bästa naturupplevelser. Jag tyckte att den var väldigt trevsam. Jag tror att jag har läst ut den. Men sen blev jag lite osäker.
Minnet är som det är.
Ja, precis. Men sen så började jag liksom leta. Har jag verkligen tittat på det här? Men det är bra.
Nu kan du läsa den igen.
Ja, precis. Vissa avsnitt kanske mer än andra.
Mm.
För jag är ju fritidsledare faktiskt. Jag har ju det är en av mina yrkestitlar. Inte för att jag har använt den särskilt mycket. Men under den tiden så lärde jag mig verkligen väldigt mycket om det här med att vara ute i skog och mark och planera och så. Men Vara ute av Niklas Kämpargård. Han har också skrivit en bok som heter Vandra året om.
Men han har väl också skrivit den här krisboken, eller tänker jag fel?
Ja, det kan vara han.
Den som står i min bokhylla.
Precis.
Måste jag,
han har gett ut Svemester. Så reser du smart.
Niklas Kämpargård har skrivit krishandboken som
krishandboken,
jag har
köpt. Säger så att han
tror
är, jag tror att han är liksom jag tror att han är ganska trivsam som författare. Ja. Nu ska vi ta den tredje och sista boken från min hög, och det är Malin Mendel som är ju jättekänd från vad heter den, en svensk indier eller något sånt där. David Batra åker till Indien.
Ja.
Då hjälper hon honom jättemycket.
Mm-hmm.
Den här heter Mitt indiska liv. Till matsmart och enkelt recept som gör gott. Det är en glad bild av henne där hon står och lagar någonting.
Ja,
ja.
Hon lagar någonting, man ser inte vad det är nu.
Nej,
hon är glad.
Man vet att det är indiskt i alla
fall. Ja.
Och sen är den lite så här fint skitig. På sidorna. Man tror att det är liksom att den är skitig, men det är någon som har liksom satt dit skiten.
Jaha.
Men hon pratar lite om liksom allt möjligt, kryddor, vad man kan tänka, hur man kan tänka när man lagar. Det är ju väldigt mycket vegetariskt, såklart. Och vad man kan göra när man inte vill äta kött. För det finns ju väldigt, väldigt mycket god vegetarisk mat i Indien.
Mm.
Och de är ju väldigt duktiga på det. Och sen så pratar hon lite om det här med att resa från Indien till Sverige och flytta och laga mat i Sverige.
Mm.
Vad som krävs och prata lite om andlighet och yoga, kultur och vad det är för någonting och så.
Okay.
Så blandat liksom
den,
anekdoter.
Den här köpte du också på Lea?
Ja, den här köpte jag för 99 kronor.
Den låter mycket spännande.
Jag tyckte att den var jättebra och den har jag läst ut. Jag gillade den. Jag gillar hennes stil.
Mm.
Hon känns avslappnad och härlig.
Ja.
Om man gillar indisk mat, vilket jag gör, och lite så här,
vi har ofta ätit, ofta när
du och jag,
när vi ses och äter tillsammans, då äter vi indisk mat.
Sjukt och gott alltså.
Ja, det är väldigt...
Jag skulle lätt kunna äta indisk mat flera gånger i veckan. Utan
jag äter indisk mat till säkert 5 gånger i veckan.
Ja, wow. Jätteimponerad och jag skulle också vilja ha det.
Men det är för att jag alltid äter samma sak till lunch.
Ah.
Jag äter indisk linsgryta.
Ah, okej. Okay. Som du gör själv.
Och det här för över oss på ett mycket obemärkt och smidigt sätt.
Till
min bok.
Ja.
Som
också är.
För jag antar att du har pratat färdigt.
Ja, absolut. Kör. Men det är roligt för att du också är kokbok.
Ja, exakt. Ah. Och den heter Hälsorevolutionen, kokboken av Maria Borelius. Det är lite trevliga, hälsosamma tallrikar med mat på franska.
Ja.
Ingen glad Maria Borelius.
Nej, synd.
Synd, det hade varit roligt att se hur hon ser.
Ja, för att jag menar, ju gladare hon är, desto
mer hälsa. Hon står på baksidan och ser glad ut bland olika buskar.
Ja, men hon ser väl härlig ut.
Ja, verkligen. Mm. Men den här boken har jag fått av en kär vän som vet om att jag håller på det här sättet med linsgrytan. Och försöker äta ganska nyttigt.
Ja.
Och antiinflammatoriskt. Just och det. Inte så mycket kolhydrater på grund av olika hälsoskäl som jag har råkat få.
Du har mitt skratt här. Men du är för skön. Hur du beskriver.
Men, ja,
bra.
Jag försöker äta ganska nyttigt.
Ja, och det är ju viktigt.
Ja.
Ja.
Och
bra.
Jag försöker att inte vara en person som liksom lägger sig i hur andra människor äter.
Nej.
Och jag kan också äta lite allt möjligt konstigt.
Just det.
Då och då. Men jag, för det mesta äter jag väldigt nyttigt och väldigt mycket liksom vegetariskt.
Mm.
Mycket kryddor,
ingefära
och sånt där annat härligt som man också mår bra av.
Tycker du att det hjälper?
Jag tycker att det hjälper.
Mm.
Och jag håller också på med yoga och sånt. Det kanske är en kombination av så.
Ja, olika alltså jag tänker att man ska göra, det enda jag har åsikt om när det gäller liksom hälsa och sånt, för jag är ju inte, lever inte ett jättehälsosamt liv, men och jag tränar aldrig och sådär. Men jag, det enda jag har en åsikt om, det är egentligen att man ska hitta sin grej.
Mm.
Det som man blir glad av och som man mår bra av.
Ja.
Alltså, jag har en nära arbetskamrat till exempel som älskar att springa.
Ja.
Och det är ju otroligt bra. Men om han skulle tvinga mig att springa, då skulle inte jag må så bra.
Det hade inte varit roligt.
Men däremot är jag oerhört glad att han finner både glädje och liksom hälsa i det. Så jag tycker man ska göra det som är bra för en. Min syster höll på med en sån här, hon åt också samma lunch.
Mm.
En annan syster. Hon åt då ett kycklingbröst och 3 veckors sallad. Som hon gjorde.
Okay.
Med olika som höll i typ 3 veckor.
Mm.
Så det var vad hon åt. Under flera, alltså typ varje lunch.
Ja.
Det verkar ju också väldigt så här bra.
Ja, den här personen säger i alla fall att man kan tänka så här. Man börjar med grönsakerna.
Mm.
Och sen lägger man till protein.
Mm.
Sen fett. Och sen funderar man lite grann över hur mycket kolhydrater man ska ha i till.
Just det.
Så det känns liksom som att det är ungefär så här som jag gör. Men jag tror
ja,
att jag kommer
vill,
kunna få lite mer tips. Och det är massa trevliga recept.
Ja, du kanske hittar någonting.
Det tror jag verkligen. Så att den rekommenderar jag. Det är också en fin bok.
Jättefin.
Eller hur?
Och vad roligt att du hade fått det. Liksom. Det var någon, apropå det här med
att någon få... som har uppmärksammat att jag äter samma sak för en dag.
Ja, och det är ju, ja men också så här, och sen också tänkt på varför du gör det.
Ja, ja, absolut. Och det är en person som känner mig väl.
Ja, och det tycker jag är väldigt fint.
Det är mycket gulligt.
Ja. Observera. Mycket fint. Ja.
Så det är den boken.
Ja.
Och sen vill jag prata lite grann om jag och min kollega på mitt jobb. Vi har läst verkligen fruktansvärt många böcker om fonetik och uttal. Hur man lär ut hur svenska låter och varför det låter som det gör. Vad som är viktigt när man ska lära sig svenska som ett främmande språk.
Ja.
Det finns inte jättemycket litteratur om hur man lär ut, alltså didaktiken. Jag vill, och folk tror att jag skämtar, men jag är verkligen på G med att jag vill skriva en bok.
Wow, jättekul!
Och jag tänker att jag samlar allt material som jag sammanställer från alla de här böckerna. Att kanske få ihop, det är en liten dröm, vi får se om det blir så, men få ihop till en egen bok. Jag är jätteintresserad av fonetik och har jobbat med det jättemycket med på engelska.
På engelska, ja.
Och är också ganska noga med uttal. Och när jag har bott i England också så har jag märkt hur viktigt uttalet verkligen är. Mm. Och britter har analyserat mitt uttal i många olika situationer.
Ah.
Det är så himla viktigt hur man låter och vart man kommer ifrån. Mm. Där handlar det också mycket om status och sådär. Vi i Sverige är kanske inte riktigt lika extrema, men ganska noga ändå med hur man låter. Och sen också såklart begripligheten är ju det viktigaste, men det ligger också lite andra saker i det där, hur man låter. Man kanske inte vill låta på ett speciellt sätt, man kanske vill ha kvar sin egen identitet, sitt eget sätt att uttala saker och sådär. Det är superspännande. Så att jag försöker liksom fundera på vad är det som är det absolut viktigaste för att göra sig förstådd. Och hur lär man ut det? Och då finns det både liksom vissa ljud i svenska som är väldigt svåra, typ u och y. Sh är svårt för många. Sh-ljudet och sh-ljudet. Och sen också prosodi, alltså vi som det här mupparna, alltså att vi låter som att vi går upp och ner hela tiden, att vi har en väldigt, i många språk så är liksom prosodin lika, alltså melodin är likadan, den är liksom konstant, typ man betonar första stavelsen eller andra stavelsen alltid, vi har alla möjliga, vi säger bibliotek och vi säger inte vet jag, låda så här, det är olika hela tiden. Och så går det upp och ner, vi byter också beroende på vad vi vill betona i meningen och sådär.
Absolut.
Och det är ju jättesvårt att lära sig.
Ja, och sen
ska man ens lära sig det?
Inom franska så pratar man ju mycket om det här med att man ska gå upp i alla frågor och ner i alla svar.
Och vi går ner i alla frågor.
Ja, och
hur mår du?
Men, ja, hur mår du? Ja, men också så här, men vi kan också, hur mår du?
Precis.
Hur liksom, hur har du det? Alltså det är väldigt olika vi kan också med vår betoning välja lite olika hur vi vill att frågan ska uppfattas.
Ja.
Och det är ju väldigt, väldigt svårt för en ny, ny svensk person som, eller en ny person som ska lära sig svenska.
Ja.
Där svenska är ny. Ja, jag tycker det är väldigt speciellt det där faktiskt.
Mm.
Men jag har ju också lärt mig så här typ att och skämta lite om norskan typ så här.
Mm.
Massa sådana där, den där klassiken om att jag är så deprimert.
Ja, just det.
Att man, att man låter så glad liksom.
Mm.
Men också vet att min kära make berättade någon gång han hade varit ute i han var i England mycket i sin ungdom och så hade han träffat någon, han var nere, han bodde någonstans och så gick han ut och skulle göra någonting och så träffade han på någon av någon anledning utanför typ en post. Nej, just det. Träffade på någon där. Och då frågade han spontant då den mannen som han typ gick in i ungefär. Can you tell me the way to the nearest post office? Och då sa min kärnmake, ja det kan jag göra på svenska då.
Mm.
Det var väldigt tydligt att han var från Norge.
Mm.
Sådär. Jag tror att det är liksom, det är lite intressant det där.
Och då gjorde han sig fortfarande förstådd.
Ja.
Frågan är ju då, vart drar man gränsen? Är det viktigt att låta mer brittisk då i det fallet? Eller spelar det ingen roll?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det viktiga är att få ut orden, faktiskt. Det finns en berättelse, jag hörde någon, det var någon, jag har flera tankar om det här. Men det är ju jättespännande. Först vill jag säga någonting om det här med boken. Jag tycker att du absolut ska... Jag tror på dig och det kommer att skrivas en bok om det här. Det är ju jätteroligt och jättespännande arbete. Och viktigt också när... Jag hejar verkligen med det. Och jag tror definitivt att det både finns en någonting som är...
Det ska vara en praktisk bok som man bara kan ta. Så ja. Lärare bara kan ta, det här funkar.
Det här funkar, och det, jag tycker det är jättebra och viktigt.
Mm.
Så det, heja heja, säger jag bara. Det, först ska jag vill bara säga det. Ja. Det är det viktigaste.
Mm.
Sen så har jag några tankar. Mm. Det ena är att jag så hörde om, det var någon stå uppare, en tjej, som var från Kina, eller om hon var, hade kinesiskt ursprung eller för kinesiska föräldrar eller så. Hon pratade då på engelska och pratade om det här med någon typ, om det var mandarin vet jag inte. Det kanske var mandarin, säger vi.
Mm.
Vi hittar på att det var mandarin. Och då drar hon ett skämt som är då, hon frågar så här, hur tycker du att det är att lära sig det här språket? Han får fråga någon i publiken liksom. Och de säger, ja, det är svårt det här med uttalet och sådär.
Mm.
Och då säger hon så här, man brukar ju säga att det är så himla viktigt med uttal, till exempel. Och så säger hon då en grej, och då säger hon, det hon säger då, fast jag kan ju tyvärr inte varken spela upp det här nu eller säga det, men hon säger då frasen, jag skulle ha lite jordgubbar, tack, typ. Mm. Jag skulle ha jordgubbar, kan du fixa mig det? Liksom. Och sen så sa hon, men det skulle också kunna bli så här, ge mig din dotter.
Okay.
Alltså det kunde vara,
när det blir fel uttal.
Ja, alltså om man betonar fel.
Mm. Ja, just det.
Betoning, för det är ju väldigt, med betoningen är fel.
Just det,
och då sa,
i det språket, ja.
Ja, och då sa hon så här, ja, apropå det här med betoning. Tonspråk, och med ja, precis.
Mm.
Och så säger hon så här, fast det är ju inte ett problem, därför att alla människor som skulle komma in, om du kommer in i en butik och säger, kan du ge mig alla dina döttrar?
Mm.
Då kommer du få jordgubbar.
Man förstår av sammanhanget, ja.
Precis,
ja.
Men också för att de inte har några döttrar. Och så var det så.
Ja, just det, det var ju det som var skämt.
Ja, för att hon var ju absorbare. Så ja. Det var själva skämtet att det finns några döttrar. Så du kommer alltid få jordgubbar, för de kommer förstå att det är det. Mm. Inte bara att hon är faktiskt på en affär.
Mm.
Men det är min poäng är att jag tror att det är just på grund av sammanhanget det är viktigast. Det var det ena. Och sen det andra är att en av de personer som jag som har varit viktig i min uppväxt var en kvinna som heter Hilde. Och hon var började från Tyskland och hade en tydlig brytning, en tysk brytning. Men hon hade enormt ordförråd. Och jag tror att det är det viktigaste när man pratar om man pratar om en person som kan det har inte så stor betydelse hur man egentligen om man har kvar lite av sin brytning.
Men det är så många, att det finns attityder bland sådär, så var det också verkligen i England, att jag var ju jätteduktig på engelska. Men det som märks och det man blir graderad eller vad man ska säga bedömd för är just uttalet, och att de har undersökt verkligen så här, att absolut, vi är båda språkmänniskor.
Ah.
Vi förstår att språk är ganska komplext och har tänkt, vi kan tänka på en sån sak, vilket fint ordförråd.
Mm.
Och den här med brytningen spelar ingen roll, men många människor tänker inte så, utan man hör brytningen och tänker, det här är en person som inte pratar så bra svenska.
Just det.
Och det är ganska vanligt
liksom. Eller tvärtom, människor som pratar jättebra, en kompis till mig som heter Tippo, han kunde jättemånga språk, fantastiskt bra.
Mm.
Uppvuxen i Sverige, befödd i Sverige, svensk, men har föräldrar som pratar urdu, alltså han är från Pakistan. Och han pratade om att han berättade någon gång om att han hade liksom, du vet, när man skulle på arbetsintervju och så här, han hade liksom ett utrikesklingande namn.
Mm.
Men de kommenterade varje gång typ att, vilken bra svenska du pratar.
Mm.
Och han liksom, ja, men jag är ju svensk.
Alltså, ja.
Alltså det är klart att han har andra identiteter också.
Mm.
Precis som vi
bär. Det är också någon slags komplimang när en person lär sig ens språk och också lär sig behärska uttalet.
Ja.
Det är på något vis att säga att din identitet, du vill vara som dig på något sätt. Det är komplicerat. Mm. Liksom.
Men det är lätt att det blir liksom, jag tycker att det kan bli lite för hårt. Jag vet att någon gång när jag var på Foils, apropå bokhandlar.
Mm.
Jag var på Foils i London. Det var det nya, de hade gjort om ju.
Mm.
Och därför så hittade jag inte så bra. Det var ju väldigt fint och med glashissar och så.
Mm.
Och så stötte jag ihop med en något medelålders, lite äldre man som började prata med mig. Och vi pratade glatt där och jag berättade om att jag brukar gå dit när jag är här och i London och sådär. Och sen började han bara randomly säga att ja, det är så trevligt. Ja, för jag sa att det var så trevligt i London och det var så fint att gå till Pearls och sådär. Mm. Och då började han klaga över alla turister.
Mm.
Och till slut så fick jag ju liksom klämma ur mig då. Ja, men ja, jag är ju också turist.
Mm.
Och jag är ju definitivt, liksom, det är inte så att jag någonsin pratar brittisk engelska så här, jätte, tycker jag. Jag tycker att det är tydligt att jag kommer någon annanstans ifrån. Men han hörde tydligen inte det.
Mm.
Och då blev han jättesur på mig. Mm. Att jag liksom inte hade klämt i, varit, haft en sämre engelska, tror jag. För han ville liksom inte...
Det blev att tappa ansiktet lite för dig.
Ja, han tappade ansiktet och det gillar han inte. Mm. Liksom. Men just den här känslan av att ja, men det är massa utrikesmänniskor här. Liksom.
Mm. Det är och så inget, var jag det inte också. Officiella åsikt.
Nej, precis, kanske inte.
Men det blir en identitets...
Det är markör.
Ja, det blir också att när det till slut inte hörs att man är någon annanstans ifrån...
Mm.
Så blir det en konstig känsla. Eftersom man verkligen fortfarande är det. Alltså ja. Det att smälta in så väl i ett annat land. För det är också massa andra saker. Kulturella saker som man inte förstår.
Ja.
Jag tyckte nästan ibland att det var skönare. När det var mer tydligt att jag var svensk. Mm. Eller att jag bara hade någon slags brytning. Så de hörde någon liksom.
Mm.
När den sen liksom slipades bort efter så många år.
Mm.
Då kunde det också bli väldigt konstigt när jag plötsligt inte... Så här, vad är det för barnprogram ni pratar om?
Ojta.
Eller vem är det där? Jag vet inte vem den personen
Nej.
Är.
Precis.
Då tittar de på mig som att jag var helt lost. Liksom. Alltså, ja. Vad är det för fel? Vad är det sjuk? Liksom. Mm. Ja, men jag är inte från... Alltså, jag är växt upp med Jonas
ja.
Magasin.
Alltså.
Ja. Jag vet inte vem ni pratar om. Kan du mors lilla Olle? Eller? att liksom, men det var också, blev också lite konstigt. Och också i det här... lite samma sak som den här mannen som... gnäller över kanske olika saker som inte är riktigt politiskt korrekta. Att just i Brexit så blev det ju väldigt så här, jag fick höra väldigt mycket som kanske inte var för mina öron. Vilket verkligen färgade mig och fick mig att känna mig väldigt ovälkommen. Och att jag
liksom det här var faktiskt i Brexit-tiden.
Ja,
det var samma år som de hade Brexit.
Så, och det fick mig att känna, och när jag då sa, valet. Jag är ju också en sån person som liksom har utnyttjat EU för att flytta liksom, och jobba här. Nej, men du är ju inte, du är ju britt liksom. Nej, det är jag inte.
Nej, verkligen inte. Alltså.
Jag är det på väldigt många sätt, men jag är svensk. Liksom. Jag kommer alltid vara svensk.
Just det.
Så att det är en väldigt intressant erfarenhet att ha med sig. Men just uttalet, vad är lite grann en nyckel både in och ut ur, alltså det är dubbelt verkligen att att det blir för bra på att smälta in.
Ja.
Så. Men jag tycker fortfarande att det är roligt. Och det viktigaste såklart för mig är ju att man ska göra sig förstådd på svenska. När jag pratar om mitt yrke nu.
Just det.
Men jag tror att det är bra att jag har de här egna erfarenheterna av att förstå. Ja. Liksom att, ja, det är mer än så. Det är mer än att lära sig säga olika ljud.
Men önskan av från en människa att... vilja kommunicera med mig kommer alltid trumfa att det blir lite fel.
Gud ja, verkligen.
Så känner jag i alla fall.
Ja, ja. Det viktiga är ju att man vågar uttrycka sig. Och oavsett vad den
och
här stupparen sa, så de flesta situationer liksom, man kan ju förstå vad någon menar. Man kan prova att säga så här. Exakt. Du kommer göra det förstådd. Det gör ingenting om det blir fel.
Nej. Exakt
så. Och att det är också just det som jag tänker också med många av de här gamla uttalsböckerna, att det är liksom alla ljud hela tiden. Det kanske är så här, det finns vissa ljud, det spelar ingen roll, det blir inte så himla fel.
Nej.
Och vissa ljud blir det jättefel liksom, om man säger fel.
Just det.
Så att man liksom lär sig fokusera på vad som är viktigt. För man kan inte lära sig perfekt uttal, man kan inte lära sig allt på en gång. Så det är lite av ett experiment.
Jättespännande. Det här hoppas att vi prata mer om. Och framförallt att du känner att du kan komma igång och skriva.
Mm.
Jag har lite åsikter om detta. Jag har ju till exempel ett helt inköpt skrivprogram som jag rekommenderar. Om vi kan prata om det vid något annat tillfälle.
Gud vad spännande.
Ja. Jätteroligt. Jag tycker att det ska bli jättespännande att höra om ditt projekt.
Men nu ska vi prata om Proust.
Ja, vi ska prata om Proust.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Det har också varit ett projekt.
Där känner vi inte alls lika trygg.
Nej, men vet
du, i mina kunskaper.
Nej, men vet du vad, vi gör väl ingenting. Nu ska vi prata om det här. Det kommer att bli bra. Jag ska säga först då att för er som kanske inte har hört det avsnittet, så är det så att det hela började Ja, när jag gick ner i källaren. Det var
i avsnitt ett.
Ja, det är mycket mer som det kan, ja, det kanske nog var det faktiskt. För vi försökte liksom ha några böcker som vi skulle se fram emot. Och, ja, det var avsnitt ett. Och då kanske någon som tyckte att det var för långt och sådär. Oregelbundet och sådär. Oregelbundet. Oregelbundet är verb. Jag blir förstörd, Anna. Jag blir förstörd. Never mind.
Det var för rörigt.
Det var för rörigt.
Ostrukturerat.
Ja, just det. Men om vi nu tänker oss så här.
Ja.
Att i det där första avsnittet så var det så att jag hade gått ner i källaren.
Mm.
Och, i min bostadsrättsförening. Och där hittat den första tecknade delen av På spaning efter en tid som flytt.
Just det.
Denna sjudelade franska epos.
Ja, exakt.
Och av Marcel Proust.
Ja, en fransk.
Ja, och och jag fick ju den där. Och den, jag tog den då, för det var sån här skänkis som det heter. Mm. Och det här har jag då berättat om. Nu kom vi då till, efter att jag hade läst den där första, så tittade jag lite efter de andra, för jag tänkte att den där var ju ganska lättsam, så jag kanske kan läsa lite till.
Mm.
Och då gick jag in på bibliotekets, Stockholms bibliotek.
Mm.
Hittade då på huvudbiblioteket vid Odenplan. De två andra som finns på svenska. Det finns alltså bara tre böcker på svenska.
Ja.
Och sen, så det var tänkt att i till exempel i den sista delen så står det att det kommer två till.
Ja, de men, finns ju på engelska.
Ja, precis. Så på engelska så finns de. Och då ska det vara sju eller något sånt där.
Mm.
Och det är alltså hela serien. Men på svenska finns det bara de här.
Ja.
Och jag ska ärligt säga att jag kommer inte läsa dem engelska. Spoiler alert! För Nanna som bara sitter här. Men jag kommer inte liksom anstränga mig att liksom läsa mer Proust efter det här. Men,
jag har läst de här, du har inte också läst liksom själva boken.
Nej. Jag har inte läst
ursprungsboken. Du känner ändå att det räcker med dem.
Ja, jag känner att det är bra.
Ja.
Det finns aspekter av det här med som jag tror är bra. Mm. Jag kan komma till det sen. Mm. Med att det finns bild.
Ja.
Men jag kan berätta lite då om att det är de här. Jag har nu läst alla tre.
Mm.
Ja, på svenska. Och det är alltså då del 1, 2 och 3.
Mm.
Och jag tänkte bara ska nämna några saker om den här serien, så att om man är intresserad av att titta på den och söka på den.
Ja.
Det är alltså Marcel Proust och teckning och bearbetning av Stefan Huet. Det heter, han heter Huet. Eller hon. Nej, Stefan borde vara en man. Hur som helst.
Det spelar inte eftersom jättestor roll.
Jo, men jag tänker så här. Ah, det roliga med franska är ju att det skulle kunna vara att han heter Huet.
Ja.
Huet. Eller Hue. Bara.
Ja.
Man kan alltså hot eller tet kan uttalas eller icke. Så det är väldigt spännande. Hur som helst, det är så.
Det är det som var det mest spännande med boken.
Teckning och bearbetning. Nej, jag tycker det var, fanns många andra spännande saker.
Ja, det är bra.
Men jag tänkte att jag ska nämna det. Och att det är ganska mycket som är original text.
Okay.
Så mer i den här.
Det är inte det nödvändigtvis en bra sak.
Nej. Men det är då ur Gunnel Wallqvists översättning.
Okay.
Det finns flera översättningar tror jag på svenska som jag har förstått det.
Mm.
Men i alla fall, så jag gick i alla fall till biblioteket och lånade de andra två som fanns på huvudbiblioteket. Och där hade jag då också, när jag höll på och tittade lite, så såg jag att det fanns Proust, en introduktion.
Just det.
Och då lånade jag den. Och den har jag inte med mig hit idag. Men jag har börjat liksom titta i den. Så att säga. Men det kände jag så här, ja, nej. Ja, jag orkar inte riktigt.
Nej.
Men då, det som jag vill säga om detta är att det fanns alltså en hyllmeter om Proust.
Mm.
Alltså biografier och fördjupdykningar i hans texter och den här romansiten.
Mm.
Och det var det jag skulle säga. Sen har jag åsikter om själva de här. Men jag tänkte att du kanske också vill säga någonting.
Men jag tänker att vi kan säga någonting om, vi kommer ju komma in på det här med kanon. Mm. Och att Proust verkligen är en sån där som man ska läsa. Och att jag har någon gång läst den här boken förut. första boken. Jag kan inte tänka mig att jag har läst alla, det tror jag inte.
Alltså det är över 3,500 sidor.
Ja, det är så fruktansvärt mycket.
Ja. Eller det är över 3,000 sidor.
Och jag kanske ändå ska ge ett exempel på, alltså det är väldigt komplexa meningar.
Ja, det är det verkligen.
Det är väldigt liksom extremt liksom kompakt meningsbyggnad. Jag ska se, jag tog ett...
Ja, det är ju som inga punkter liksom.
Va? Nej, alltså meningarna är enormt långa. Jag ska bara liksom ge ett exempel. Nu ska vi se. Här till exempel. I början av boken, det är ju då en liten pojke som heter Marcel. Som är någon slags väldigt lik författare, men ändå inte. Det är inte en biografi. Liksom.
Nej.
Men han, det är också en ganska gnällig man, apropå Sylvester, olika män i litteratur.
Ja.
I alla fall, han ligger och gnäller över att hans mamma ska komma genom en godnattkyss.
Men liksom, ni gör det.
Ja, precis. Och sen gnäller han efteråt. Ja, det är så. Men till exempel då, så här är en mening. Min enda tröst när jag gick upp för att lägga mig var att mamma skulle komma och ge mig en godnattkyss då jag kommit till säng. Och förlåt, den meningen var kort. Nu kommer den lång. Men denna godnattkyss var så flyktig och hennes besök så kortvarigt att själva det ögonblick då jag hörde hennes steg upp för trappan och sedan det lätta fraset av hennes blå muslinsklänning prydd med små halmflätor i korridoren med dubbeldörr för mig blev fyllt av smärta till det förebådade nästa stund då hon redan skulle ha lämnat mig och gått ner igen. Alltså på det här sättet fortlöper då alla de här, vad var det, 3000 sidorna. Och jag har ju då läst den här, jag försökte på Gnesta bibliotek att låna den här boken. Jag gillar ju inte, vi har ju pratat om det här, jag är inte så förtjust i e-böcker.
Nej.
Men den fanns bara som e-bok.
Aha.
Varpå jag laddade ner den och kände att det här går inte. Det är liksom en mening på en sida. Alltså det är liksom, det man läser en mening på en sida. Det tar väldigt lång tid. Och jag gillar att läsa väldigt fort. Jag läser liksom som bilder typ. Jag vill kunna bläddra igenom, särskilt när det är på det här sättet.
Ja.
Så det var inte mitt format.
Ja.
Så då började jag istället, då hittade jag på YouTube massa konstiga människor som har läst in videos, alltså som är såhär 25 timmar långa när de läser upp ganska bra faktiskt. Så jag har liksom lyssnat alltså det, och då har jag liksom, och då har valt, det fanns det ju bara på engelska vad jag har hittat, det är tydligen de här galna människorna är britter, en och annan amerikan. Och då, så då har jag läst den på, eller läslyssnat då, vi får debattera sen vidare om det är samma sak. Jag har då läslyssnat på den.
Jag tycker att det är...
Och sen har jag läst den del som jag tyckte var intressant. Det var ändå när det började handla om lite kärlek och så. Alltså del 2, Swan's Love eller något sånt där heter det. Swan's Kärlek kanske då på svenska. Del 2 menar jag i alla fall. Den har jag läst lite mer noggrant i e-boksformat.
Just det.
Ja, hur ska vi fort...
Jo, men jag kan berätta lite detta. Om... Jo, men precis. Jag kan berätta lite om min upplevelse.
Ja.
Det är ju då stora textstycken som bara är tagna ur böckerna.
Ja, är dina, alla de här är dina meningar lika långa i din bilderbok?
Ja, precis. Alltså, nu ska vi se här. Främmande instinkter sig vanliga till Monsieur Swan, som är undantag för en och annan tillfällig besökare, att vara nära nog den enda människa som kom hem till oss. Ibland kom han åt middag med oss, mer sällan dock sedan han ingick sin mesallians. Ty mina föräldrar ville inte ta emot hans hustru. Ibland på ett mer improviserat sätt efter maten. Och så är det bilder och sånt. Man förstår det som inte riktigt.
Nej, det är en känsla man har.
Ja, och sen så, det var intressant också, i den här introduktionen till Proust så stod det faktiskt att man i början inte förstår saker och ting. Och att det är väldigt svårt att förstå. För han pratar om saker och ting som först efter ett antal böcker får sin förklaring. Varför han pratar om.
Okej, det var ändå skönt att höra.
Ja, det tyckte jag också var lite skönt att höra. Och sen fanns det också någon typ av genomgång av de olika böckerna och vad de innehåller.
Okej. Såhär
kort.
Mm.
Liksom. Och det tyckte jag också var befriande skönt. Alltså att det var så kort och någon slags hum om vad det handlar om och så.
Mm.
Så jag rekommenderar att man kanske typ kollar på hyllmetern på biblioteket om man blir intresserad av att läsa den här setologin.
Mm.
Men jag kan berätta lite vad jag tyckte om första. Jag skrev ner lite vad jag kände om första delen. Och då skrev jag så här. Det är ju då den här romansviten. Den är fint och enkelt tecknad. Och det här språket då som utgår från översättningen känns ganska traditionellt, som jag uttrycker det, och vackert. Alltså det är ganska, det är väldigt, jag håller med om att det är väldigt långa meningar, det är liksom lite underlig ordföljd ibland och sådär. Alltså det är lite så här, det är traditionellt, gammaldags kanske.
Ja, ska jag säga. Jag tycker också det känns som någon som vill styla med, det här är en annan person som gillar grammatik, tänker jag. Han vill liksom styla med hur svårt han kan skriva.
Ja.
Hur krångliga meningar han kan skriva på.
Precis, och det är inte alltid som det är så himla charmigt.
Nej, det är inte så charmigt att läsa, men det kan vara, kanske vara charmigt att styla med det på den här tiden, inte vet jag.
Alltså... Ja, kanske, jag vet inte.
Eller så är det att översättningen blir så knasig.
Eller så är det liksom bara...
Det kanske bara flödar fram på franska.
Men han är ju också, om man tänker på Marcel som person, karaktären, han är ju också ganska mycket för det, att liksom styla. Eller få uppmärksamhet. Eller,
det var liksom en sån känsla jag fick.
Ja, alltså, är sån grej, liksom. De är väldigt upptagna av sin... var de är någonstans i... samhällsskikten.
Just det.
Väldigt mycket samhällsskikt, och det kommer jag till mer. Men först då så tycker jag det på sina platser så tycker jag att den ironiserar lite över människor och företeelser. Liksom att den är väldigt starkt nostalgisk. Framförallt den första boken. Exempel på det kan ju vara då att huvudpersonen slungas bakåt i tiden med hjälp av sinnen som doft och smak.
Och då är det Madeleine.
Flera berättar ju, jätteflera berättar ju om Madeleine kaka. Och havtornsbuskar också. Som faktiskt återkommer sen i senare böcker. Så helt plötsligt så är det en hel scen. Han är ute och går med någon tjej som han har blivit förälskad i. En av fem tjejer som han alla är kär i samtidigt. Men i alla fall, och sen så är han ute och går med henne. Och sen helt plötsligt så upptäcker han en överblommad havtornsbuske som han vill stå och prata lite med. Och hon tillåter honom att göra det. Det är väldigt speciellt. Jag bara tänker att det är liksom helt en throwback. Fullständigt.
Det här var liksom innan Tinder.
Jag vet inte, jag tyckte bara att det var intressant. Det här var senare.
Ja.
Ja, precis. Men det är flera bilder då med Madeleine kakor. Och det är flera berättelser om havtornsbuskar. Men det är fina bilder som om naturupplevelser och platser som framkallar berättelser och äventyr i första delen. De kanske korresponderar, har jag skrivit, med originaltexten, men det vet ju inte jag.
Alltså det jag har ju bara ibland så kollat igenom.
Ja, precis. Jag tror också det.
Den kändes väldigt trogen.
Det känns också, precis. Det känns som att den är väldigt, liksom, de har varit väldigt noggranna.
Det tror jag.
Och så. Jag tyckte det var intressant det här med mammakyssen.
Okej.
Jag kommer tillbaka till den. Vill du höra mer? Det här var lite om min första delen.
Ja, alltså jag tänker också på.
Jag tyckte det var ganska fint med det där att med sinnen. Där kände jag att jag förstod hans storhet. Alltså, jag tror att det kan vara lite.
Han är duktig på att beskriva, det är sant.
Ja, han är duktig på det. Och sen det här är så att
man kan känna precis exakt, man förstår precis exakt vad han menar. Alltså man kan se en bild.
Slungas tillbaka med doften. Liksom.
Och de här noggranna beskrivningarna och långa meningarna. Just i dem, då blir det ju bra.
Efter min mormor dog så hade jag ett lakan som luktade som mormor. Och som, i en påse som jag ibland liksom, för att jag var längtade efter henne. Kunde liksom gå och sniffa lite i. Det tog slut liksom doften. Men dofter är ju väldigt starkt förknippade med företeelser och minnen, smaker, absolut. Så att det tycker jag är intressant.
Det är intressant. Och jag tänker också på det här som du sa. Att,
just mänskligt liksom.
Att det är inte meningen att man ska förstå allt. För att det tänkte jag lite grann på när jag läste att, att det är ju någon slags... Det är något tema med minnen och att man bär en massa saker med sig och ibland är man inte ens medveten om det och sådär. Och man slungas tillbaka helt plötsligt och kommer ihåg saker som man trodde liksom, eller som man inte visste om. Att det kanske är så livet, alltså det är någon slags, det ska vara så här krångligt och svårt att förstå, för det är så vi har det. Alltså det är så, de här minnena är liksom inte strukturerade eller att vi går i någon slags rörelse framåt som hänger ihop, utan att det är bara ett enda stort virvar i våra hjärnor liksom. Och framförallt våra känsloliv är helt liksom, det finns ingen logik eller någon vi reagerar på en massa konstiga sätt. Och ibland har vi insikt i det och ibland har vi inte det.
Att nej,
det,
man kan det kanske vet.
Det han försöker illustrera på något.
Ja.
I så fall något jättemeta jobbigt sätt. Men om man liksom
ska men också som barn så tänker jag.
Det är så han har tänkt.
Ja, och sen tänker jag också att den här handlar ju om hans barndom. När han ja. Är liten.
Mm.
Då är det ännu mer så. Att ens minnen är väldigt
liksom, fragmentariskt.
Fragmentariskt, precis.
Mm. Och att man sen som vuxen. Man kan ju få för sig att man minns saker. Fast egentligen gör man inte det för att någon har berättat för en.
Mm.
Eller för att man själv lägger så mycket vikt vid någonting. Och sådär.
Eller att man ser mönster först i efterhand.
Ja, precis.
På samma sätt som man gör i alla andra sammanhang. Men framförallt när man är liten. Att man kan se, ja just det här minns som jag har. Det måste vara kopplat till det här.
Ja.
Eller den här föreställningen. Eller varför den och den reagerade på det här sättet måste ju ha att göra med det här.
Mm.
Det kunde man ju liksom inte förstå då för att man är liten.
Ja, ja. Ja men
och det är en konstigt. Och det gillar vi ja.
Och sånt där kanske kan komma tillbaka till en. Mm. Och så kan man förstå och analysera det som en vuxen.
Precis. Och här tycker jag också att när man pratar om hans iakttagelseförmåga. Eller liksom när han pratar och beskriver. Då beskriver han mycket personlighetsdrag. Vilket jag tycker är lite mer intressant. Det är inte lika mycket så i de andra de här andra två tycker jag.
Okay.
Men det kan jag komma till också sen. Men till exempel så han pratar om vissa saker som han sina så här personer som han beskriver eller han beskriver någon husa som är elak.
Mm.
Han pratar om han ser ju en det är två kvinnor som är förälskade i varandra. Och då säger han att han pratade om jag ska se här han pratar om att hon är sadistisk tror jag.
Mm.
Jag ska se här. Sadister. Jag kollar lite här. Jo, men att hon de pratade och så de har hållit på att diskutera då den ena kvinnan som pappa har precis dött. Sadister som Mademoiselle Vantey kanske är till sin natur så sentimentala och så dyktiga att för dem till och med den sinnliga njutningen ter sig som något ont som ett det ondas privilegium.
Vilket uttryck.
Alltså det är så speciellt. Och där kände jag bara såhär nu, oj, jag är omgärligt alltså.
Mm.
Det här är jag för korkad för, jag orkar inte.
Mm.
Så vissa saker tyckte jag var intressant. När de för en kort stund tillåter sig själva att ge sig hän åt den så anstränger de sig för att spela det ondas roll och få över sin medbrottsling att göra det. För att ett ögonblick kunna inbilla sig att de lyckas fly från sin egen samvetsömma och skygga själ till njutningens omänskliga värld. Det är ju väldigt konstigt.
Mycket konstiga beskrivningar.
Alltså det är så mycket speciellt. Det här tyckte jag hela det här var väldigt konstigt. Framförallt då eftersom i det, när jag säger det här då precis efter att jag pratade om det här med att när man är barn så ser man olika saker. Det här är ju inte någonting barnsligt.
Nej.
Utan väldigt djupt och svårbegripligt.
Verkligen.
Och väldigt vuxet liksom.
Det är sällan man hör liksom sinnlig njutning och ondskefull i samma mening.
Att de är sadister.
Ja. Mm. Vad spännande. Ja,
jag tyckte bara överhuvudtaget var spännande. Men jag tycker också att den är ganska vacker. Han pratar lite om
Oj. Här har vi kunnat ha den. Jag vet inte riktigt. Han säger att den är sån också helt uttråkad.
Oj, ursäkta.
Krisen kan vara över.
Nej. Jag kan prata lite med. Om kör lite.
Prata lite annat så kan du försöka distrahera din hund.
Ja,
jag vill prata om någonting ganska enkelt att prata om. Alltså om titeln och översättningen av titeln. Ja. Det har jag suttit och funderat på en lång stund.
Mm.
Sådär som jag kan göra ibland. Jag hakar upp mig på saker.
Ja.
Och då har jag legat i sängen och tittat rakt upp i taket och tänkt på då franska, engelska och svenska.
Mm.
På spaning efter en tid som flytt heter den på svenska.
Mm.
På engelska finns det två olika titlar.
Mm-hmm.
In Search of Lost Time och Remembrance of Things Past.
Mm. Den känns ju lite mer Det är en kombination i svenska av de
två. Ja, och på franska heter den då à la recherche, kanske. Du tar parti. Och parti är ju i alla fall förlorad tid. Mm. Vad jag minns från det högstadiet när jag läste franska. Jag tycker att det här är olika saker lite grann.
Ja, berätta.
Alltså, jag tänker på spaning är lite så här lustigt och hafsigt uttryck. Mm. Jag är på spaning efter en ny jacka, typ så. Jag är på spaning efter...
Jag spanar efter lite... Mm.
Ja, man spanar. Ja. Jag spanar. Har du ett span? Jag är ute och spanar. Mm. Spanaren i Galenskaparna, han står ju alltid och spanar.
Just det.
Jag tycker att det blir, alltså, i kontrast till det här fruktansvärda innehållet, det kompakta och pompösa innehållet.
Mm.
Ordet på spaning är ju inte...
Tell me what you really...
Men det är inte riktigt, det är inte riktigt en match.
Nej, men du tycker att den är omatchig.
Då tycker jag att in search, alltså det är att söka i att på i sökande, det finns inget sånt bra verb på svenska då. I sökandet efter en jag söker. Man måste ha ett subjekt. Det blir fel liksom. Men jag tycker att på spaning inte är bra. In search är ju så fint på engelska. In search of lost time. Det tycker jag är mycket bättre. Mycket mer allvarsam och passande titel.
Men den tid som flytt är ganska bra.
Ja, jag vet inte. Alltså ett tid som flytt och förlorad tid. Samma sak. För jag tänker att lost time.
Men det är ju inte förlorad tid. Utan han är intresserad av att berätta om det han har. Ett Frankrike som han har sett. Samhällen, berättar, han vill berätta om en fragmentariskt om bilder, människor, beskrivelser, han vill beskriva.
Men då är frågan om då det är
eller?
Fel.
Alltså gör det här.
Är den engelska, den franska titeln måste ju, kan ju inte vara en felöversättning eftersom han är fransk.
Ja.
Temps perdu, alltså förlorad tid.
Just det. Men är inte det...
Han menar, det är väl också en sorg i att den här tiden har
ja, gått. Men den är ju så, det är därför jag menar att den är sentimental.
Ja, men tid som flytt, ja.
Liksom.
Ja, jag tycker att på spaning efter den tid som flytt är inte så bra.
Nej.
Det är inte en så bra översättning.
Nej. Men en annan sak som är intressant är ju att till exempel en del heter exempelvis ortnamn, orten. Jaha. Väldigt konstigt. Alltså han pratar mycket om olika ställen och sånt.
Mm.
Det är väldigt så här viktigt för honom verkar det som.
Mm.
Ja, det där kan jag ingenting om. Det kan man läsa om i en introduktion säkert.
Det kan man säkert göra. Men han,
ja, men min, berätta min, klart om det här då.
Mitt intryck av den här första delen är att han pratar om en lycklig barndom.
Ja.
Alltså det är lite gnäll över det här med mammas godnattpuss hit. Mm.
Lite freudianskt tycker jag.
Ja, precis.
Måste jag säga.
Men ändå en liksom lycklig barndom. För sen kommer ju då den här andra delen om Swan som är en annan karaktär.
Mm.
Och hans kärlekshistorier. Och den verkar ju inte vara med i bok.
Den är mer sorglig ju. Jo, den är med, men den är med snarare i den första delen då. Lite mer i liksom perifert.
Ja, okej. Okay. Mm, okay. För det tycker jag var intressant.
Men han beskriver det.
Ja, okay.
Liksom och deras föräldrar, hans föräldrars attityd gentemot Swans hustru till exempel.
Men då så. Då är
och så. För, så att hon, där, han är verkligen med. Liksom.
Det är alltså Swan blir kär i en kvinna som man får förmoda har någon slags, hon kanske inte är prostituerad, men hon har någon slags liv där hon har någon slags status, massa pengar, men hon har lite olika män.
Ja.
Hon får pengar och smycken och liksom är försörjd av olika män. Ja, man kan ju lägga olika värderingar i det.
Ja.
Men det, de säger aldrig rakt ut att det handlar om någon slags så. Men han blir ju kär i henne. Och i den delen i boken är det en del liksom.
Ja,
just det. I den ska man säga, den normala boken.
Mm.
Utan bilder så är ju det liksom, plötsligt blir det i alla fall en handling. Det är inte bara de här fragmenten och minnena och man får ingenting, utan då blir det känna så här, okej, nu går det att läsa.
Just
i alla fall. Och det var också ändå lite intressant.
Mm.
Han är ju då väldigt, väldigt paranoid och svartsjuk.
Mm.
Och det är lite lustigt eftersom det känns som att han borde förstå att den här kvinnan är liksom
fri.
En kvinna som liksom typ lever på det här. Alltså det är inte så här, Ja, det är konstigt att han ställer sådana krav på henne. Att han tror att det ska vara dem. Och sen att han liksom blir förvånad över att hon har andra män. Det är liksom en... Det är en intressant historia. Varför förstår han inte det? Och älskar han henne verkligen? Eller är det bara att han har hakat upp sig på henne för att hon liksom inte besvarar hans kärlek riktigt?
Just det.
Och han går också runt, jag ska lägga ut den på Instagram sen, han jämför henne med en så här renässansmålning av Botticelli. Odette heter ju då den här kvinnan, ska vi säga. Och han liksom, åh hon är så vacker, fast sen så bara, nej men hon ser inte alls ut så.
Nej.
Så han liksom kär i en idé om henne.
Just det.
Och det kan man väl ändå så här, det finns ändå någonting i det som kanske är allmän mänskligt liksom. Alltså man kan... Man kan fundera lite. Man har kanske varit med ändå om att liksom idealisera en person kanske. Eller inte bara vilja acceptera en person som den verkligen är. Eller en relation som den verkligen är.
Just det.
Och det tyckte jag ändå var intressant. Men också konstigt att så här, hur gick det här till? Alltså han går till en kvinna som liksom lever på att bli försörjd av olika män. Och så förväntar han sig att hon ska bli hans trogna hustru. Och så
när de gifter sig.
Funkar inte det? Ja. Det är jättekonstigt.
Ja.
Men
det gör de inte i första boken, eller? För de gifter sig sen, om jag
förstår. Ja, de gifter sig. Ja. Ja, och han är ju jätteolycklig.
Liksom. Ja. Men det är också lite konstigt att om annars, om hon inte ska göra det, då måste ju han ju försörja dem.
Ja, i alla fall.
Det verkar inte, ja, jag vet inte.
Ja, det är mycket, det är en konstig liksom.
Det är en underlig...
Och han mår väldigt dåligt av att vara dynamik, tillsammans med henne och är jätte liksom svartsjuk och han liksom förföljer henne och kollar om han har tänt lampan när han har gått, om det kommer en ny man och liksom så. Det är en jätte...
Verkar det är inte sunt alls.
Verkligen inte sunt.
Väldigt destruktiv.
Men en annan sak som bara är lite rolig är att, och det är en ganska rolig del, första gången de ses tror jag att det är, då berättar hon om alla sina växter. Och det här är liksom en allegori, eller vad heter det? Vad ska man säga? Någon slags subtil beskrivning av egentligen någonting, något ondskapligt sinnligt då. Ja. Och att den här, att hon har då mycket, många orkidéer som man kan, lite, om man är lite kreativ, man kan likna det med en kvinnas
könsorgan.
Och det här, det var första gången, det har sedan hänt i massa andra böcker, att man liksom har tittat på blommor och så här, typ American Beauty, där är ju också den här rosorna. Och det kommer liksom från Proust. Proust var först.
Ja.
Det tyckte jag ändå var lite roligt.
Ja, klassiker då.
Ja, alltså det är så här, det är många som har inspirerats av Odettes orkidé. Det tyckte jag var roligt.
Gud vad härligt.
Det var lite roligt med svartsjuka.
Även i boken är det många som inspireras av hennes orkidé.
Ja, precis. Men sen tyckte jag mest bara att det blev jobbigt och nästan obehagligt att höra honom liksom förnedra sig på det här sättet och må så dåligt.
Mm.
Och också det här bara, men du förstår väl att hon inte liksom... Hon vill inte det här som du vill. Liksom. Det här kommer aldrig fungera.
Nej.
Vad synd att ni inte fattade det från början.
Mm.
Och ja, det är ungefär vad jag har att säga om Proust. Ja. Jag vill inte läsa de andra böckerna.
Nej, jag förstår det.
Faktiskt. Men jag det kan väl förstå bra. Att den är en klassiker. Alltså jag kan väl tycka att man kanske ska ha läst den. Eller? Jag vet inte.
Ja, då kanske jag borde göra mer att försöka läsa genom alla till exempel. Nej, men en annan sak som jag tänkte att jag ska nämna här då, med lite vad jag har tänkt på, det är att del 2 och 3 då är på spaning efter en tid som flytt, men sen också under rubriken är då I skuggan av unga flickor i blom.
Och här har jag ingen koll, för det här är inte det jag har läst.
Nej, men jag tycker då att det här, och jag tänkte att jag ska nämna några scener ur de här böckerna, men jag tyckte att det var mycket skvaller i de här på ett helt annat sätt än vad det var i den andra. De pratade mycket om andra människor, men här var det verkligen, det skvallras på något konstigt vis, och de hade mycket fördomar om olika människor beroende på hur de såg ut eller hur de rörde sig eller om de gjorde sig eller så.
Okej.
En hel del som förvecklingar i det också, konstigt. Och det är mycket snack om samhällsskikt då, som jag pratade om förut. Skikt och människor som räknas, eller vad man ska kalla det, eller inte. Och det gillar jag inte särskilt mycket. Det finns en rolig berättelse som jag ska ta upp och visa för dig. Men sen tyckte jag också var intressant, för att i första den här boken så pratade vi, både du och jag pratade om det här med att han längtade efter moderns kärlek och moderskyssen. Där.
Just det.
Men i den första delen av den andra så finns det också en berättelse där han säger, när han pratar med sin mormor, för han är på ett badort med sin mormor som heter, det heter Balbäck heter badorten, och han är där och då säger han då en gång så säger han så här, då står det bara en gång, utan dig skulle jag inte kunna leva, säger han då till sin mormor, och mormor säger, men så får du absolut inte säga, vi måste härda vårt hjärta mer än så, vad skulle det annars bli av med mig, av dig om jag reste bort. Jag hoppas tvärtom att du ska vara både förståndig och lycklig. Jag skulle kanske kunna vara förståndig om du reste bort på ett par dagar. Men jag skulle räkna timmarna, säger han då.
Mm.
Och här är han ju lite äldre.
Ja,
så han är en man här liksom. Och det här säger han då till sin mormor.
Mm.
Och då säger hon så här. Men om jag reste bort för flera månader. För flera år för punkt på punkt. Alltså om jag dör. Hon säger inte det uttrycken. Och så säger han. Då beskriver ni ifrån boken då. Jag led mer av hennes oro än av min egen.
Mm.
Eller av hennes oro än av min egen. Ja, jag tyckte bara att det var intressant. Att han liksom verkar så otroligt. Liksom nästan beroende av de här kvinnorna.
Mm.
Och det är intressant att fundera på om det kommer fortsätta i de andra.
Just det. Det kanske vi kan googla.
Ja, precis. Och i den tredje boken då så har han fått liksom, han har sett några kvinnor, unga kvinnor liksom, som han blir helt fascinerad av. Och så är han helt besatt av att hela sommaren typ försöka hitta dem.
Jaha.
Och sådär. Så han verkar liksom bli lite besatt av olika saker. Men är du intresserad av att höra lite om?
Mm.
Ja, ändå så tänker jag på en sak som du pratade om, det här med att han, alltså, när du säger att Swan skriver Odette som en del av en Botticelli eller vad var det så?
En målning, jag skriver precis, det är en så här, det är någon biblisk dotter tror jag.
Det är väldigt
vacker kvinna.
Ja, och det är väldigt mycket kyrkor. Mm. I första delen, i andra delen finns mycket kyrkor.
Mm.
I den här delen så till exempel så åker han helt själv bara för att han har hört att det finns en kyrka som har lite, att det finns en jättefin kyrka som är den är till hälften romansk och intressant exempel på normandisk gotik, väldigt egendomlig och påminner om persiska byggnadsverk, har han hört, och då bestämmer sig för att han ska åka dit. Och sen så står han där och så känner han sig besviken över att det är inte så som han har sett bilder då till exempel. Mm. Men det är inte så han upplever det när han står där framför dem.
Aha.
Och det är tycker jag en parallell till det som du pratade om. Och det var någonting som jag hade tänkt att du skulle prata om. Och sen var jag i Paris nu då för inte alls så länge sedan. Det var några veckor sedan jag var där. Och då hade jag tänkt att jag istället för att gå upp i Eiffeltornet, vilket jag har varit, och jag har varit i Eiffeltornet flera gånger, så kände jag att det hade kanske varit kul att gå på Louvren, för där har jag aldrig varit. Men en sak som jag har hört om Louvren är ju att det är fantastiskt, coolt, jätteroligt. Man vill gärna se på Mona Lisa, men att Mona Lisa är så väldigt, väldigt liten.
Ja.
Att man blir nästan lite besviken.
Verkligen lite något så tjockt glas framför.
Precis, och då tänker jag så här, det kanske är så att det är helt onödigt att titta på Mona Lisa när man är där. Man kanske ska njuta av den andra konsten. Och sen så njuta av Mona Lisa i fotograferad form. Där man kan njuta av så stor och närhet som möjligt.
Ja.
Jag tänker bara att det är lite roligt det här med de här parallellerna.
Mm.
Så ja, det var en grej. Sen finns det en rolig berättelse tycker jag då. För de pratar ju då om mycket om liksom bara om vilka som är vilka och vilka som är mer poppis och allt möjligt.
Mm, just det.
Men då finns det en del som är roligt. De blir nämligen serverade, de hamnar då på den här Grand Hotel eller vad det kan vara för någonting. Ja, det är Grand Hotel tror jag, den här Balbäck.
Mm.
Och de blir då placerade vid fönstret vid ett, på något ställe. Och de är så, de sitter och liksom typ äter. Har redan fått in sin mat. Och helt plötsligt så kommer hovmästaren och säger: ursäkta mig, men jag har misstag placerat er vid bordet som tillhör Monsieur de Stermaria och hans dotter.
Mm-hmm.
Några andra som är lite mer plufsiga liksom, mm-hmm. och finare.
Mm-hmm.
Och så säger han då: Monsieur de Stermaria, alltså någon typ av adel då, se till att misstaget inte upprepas, säger han.
Mm-hmm.
Och så säger de, gör i ordning bord 7. Så då handlar de bredvid ett fönster. Och under tiden, så, de säger ingenting. Hans Nej. Mormor och han, Marcel, säger ingenting. Men helt plötsligt så kommer en, för jag tyckte då nästan lite komisk. Jag ska visa här medan jag berättar. Men det är nästan som en liten, hon säger ingenting. Men helt plötsligt så kommer hon och säger, och så klickar hon upp ett fönster.
Jaha.
Så det blir helt kaosigt i hela.
Oj, ja, verkligen.
Ja, och så står det så här då. Och det här är då direkt citat ur boken. Min mormor, det blir alltså kaos där inne för att hon har liksom knäppt upp fönstret lite obemärkt. Ett stort fönster som hon har knäppt, och hon har inte öppnats på vid gavel, så att det är inte tydligt att det är hon.
Nej.
Utan hon har bara knäppt upp den lite.
Mm.
Så att den, och sen blir det liksom superstora vindar.
Ja.
Och alla måste skynda sig och deras papper springer runt. Och, alltså det är kaosigt där. Och så står det så här: min mormor, styrkt av de himmelska fläktarna, för du blev lugn och leende som Sankta Blandina, mitt bland alla invektiv i vilka de föraktfulla, tillrufsade och rasande turisterna förenade sig mot oss.
Åh, det är som fyller fjolkan.
Ja, men också väldigt roligt att hon liksom hämnas på detta sätt.
Ja, ja, verkligen.
Hon säger inte någonting, men hon knäpper upp dörren så att det ska bli liksom
blåsigt. Ja, och sen sitter hon och bara myser.
Och sen sitter hon och småler här på bilden. Ja. Nöjd och lugn i liksom kaoset.
Ja.
Detta kaos har jag frambringat.
Ja,
det så det tyckte jag var roligt. Ja, jag tyckte att det var kul.
Det var just en mormor som liksom ja. Gör sig på ett sånt sätt.
Hon bara, hon blev förbannad liksom.
Ja,
ja.
Jag löste det på det här sättet.
Ja, precis.
Mm.
Sen finns det... sen finns det då den berättelsen då om det här med att jag tycker så mycket om dig. I båda de här böckerna så finns det, båda de här så är det mycket mer detaljerat iakttagande från vår unga huvudkaraktär Marcel.
Mm-hmm.
Han, det är liksom, det finns flera bitar som jag tror är liksom hämtat från böckerna där han liksom uppmärksammar hur någon har någon, hur deras snusnäsduk ser ut i, och han pillar där, eller hur folks huvuden, hur de rör sina kroppar, och alltså det är mer som stil,
ja.
Studier, detaljerade studier över människor, okay. och vad det betyder och så. Mm. Det tycker jag är intressant. Sen en sak som finns i båda de här böckerna är att det är antisemitism i båda de här böckerna.
Okay.
Det finns en framförallt en judisk karaktär som en man, och han har så systrar. Och det är flera karaktärer som pratar oerhört illa om, och väldigt tydligt antisemitiskt.
Mm-hmm.
Semitiskt. Och jag har lite svårt för det. Alltså jag studsar. Det har ju att göra med hur jag tänker på det här såklart i nu.
Mm.
Men det är också lite jobbigt liksom.
Mm.
Och sen också för att det här vet jag sker ju innan andra världskriget.
Ja.
Så jag tycker att det är ganska jobbigt.
Det blir med våra ögon nu.
Med våra ögon så är det, tycker inte jag att det är på spaning, utan det är mer så här med total skräck som jag hör för folks fördomar. Jag tyckte att det var intressant att jag reagerar starkt. Och sen del 3, han är väldigt lättpåverkad, Marcel, och vill saker och ting. Och där tänkte jag bara ska nämna en, tror jag, scen ur den boken. Och den handlar om att han har, efter mycket om och men, så har han på sin mormors inrådan pratat eller gjort sig bekant med en äldre konstnär som gör väldigt fina målningar som också är återskapade i boken.
Den här, det är boken. Absolut ett tema med målningar.
Ja, och konst.
Ja.
Och här då återberättas, och det här är intressant för att det här är då det här handlar om personer han förut har pratat om i del 1. Och då pratar de om en konstnär som någon har pratat illa om. Som de har kallat någonting annat än den här konstnären heter.
Okay.
Men han förstår liksom på något sätt när de pratar att det här är samma person. Och då berättar han om att då är det en berättelse då om att han har gjort bort sig, den här konstnären. Han har liksom pratat och sagt olika saker och sådär. Och då säger karaktären så här, och jag vet inte om det är exakt från boken eller inte, men det, jag tycker att det var tillräckligt bra, så jag ska läsa det. Då står det så här: den här karaktären har alltså gjort lite korkade, alltså sagt lite lättvindiga saker som andra människor har gjort sig lustiga över. Och då säger mannen så här: det finns ingen man så vis att han inte under någon period av sin ungdom fällt yttranden eller till och med fört ett liv som det är honom pinsamt att minnas och som man helst skulle vilja utplåna. Jag vet att det finns ungdomar, barn och barnbarn till förnäma personer som alltifrån skolåldern fått lära in andlig nobless och moralisk elegans. Vad nu moralisk elegans är. Men det är fattiga invärtes, kraftlösa efterkommande till doktrinära förfäder. Och deras vishet är negativ och steril. Man kan inte få visheten till skänks. Man måste själv upptäcka den.
Mm.
Och det tyckte jag
var bra. Det kan man ändå förstå.
Ja!
Det var inte så, det var fortfarande ganska abstrakt.
Ja, det är abstrakt, men det är fortfarande intressant. Sista kan man i alla fall
hantera på något vis.
Och det
man kan smälta det.
Och man kan också se det hos sig själv.
Mm.
Det finns ingen person som är så vis att man inte kan under sin period då, av livet se perioder eller incidenter eller saker och ting som man gjorde för att det var och som är pinsamt att tänka på eller jobbigt att tänka på, för man skulle aldrig ha gjort så igen.
Nej, eller, men verkligen, så är det ju.
Och jag tyckte det var intressant. Ja, det var det jag har att säga om Proust.
Ja, och det var egentligen ganska mycket som jag hade att säga om Proust.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Finns det för det första är det ju liksom, finns det böcker som man ska ha läst som liksom tillhör vår kultur, som man ska läsa i skolan till exempel?
Ja.
Det kan man ju.
Ja, för vi nämnde ju inte vad en kanon är. Vad är egentligen en kanon? Det är väl egentligen typ en lista på böcker som man anser är extra viktiga.
Ja, i en specifik
kultur. Ja. Mm.
Och den västerländska är ju liksom lik. Alltså det är så, så Shakespeare och i Sverige så är det Strindberg kanske, Selma Lagerlöf. Vi gick till det faktiskt en lista.
Ja, vi har ju gjort det.
Och när man läser litteraturhistoria på universitetet som vi har gjort, då läser man ju kanon.
Ja, man lär sig om kanon och varför de är i kanon.
Exakt.
Och en del saker som jag känner är viktigt, man kanske ska nämna, det är ju det här att man nästan alltid pratar om liksom grundläggande, de första texterna inom en viss genre. Alltså, så att om man pratar, när man pratar liksom grekiska grunddokument liksom, till exempel och så. Och sen alltså tidiga berättelser är alltid med i kanon. Ja. För de är ju universella i det västerländska tänkandet.
Ja, alltså här hade de förklarat det väldigt lätt. Mm. Begreppet kanon kommer från ett grekiskt ord som betyder måttstock eller standard.
Mm.
Och har i modern tid använts för att skapa sammanställningar av böcker som anses utgöra särskilt betydelsefulla böcker. Dessa har bildat en katalog av klassiker, vilka bland annat studeras i skolor och ägnas stor uppmärksamhet inom forskningen.
Mm.
Och ja, som du säger, alltså de första, alltså Odysseen och Iliaden är alltid med. Sappho är alltid med. De här stora grekiska dramatikerna är alltid med. Och sen kommer då Shakespeare och Daniel Defoe som har skrivit Robinson Crusoe och Jonathan Swift som har skrivit Gullivers resor. De här fransmännen då, Proust bland annat, Flaubert. Och vår egen då, August Strindberg, brukar också vara med i den här samlingen. Och sen har vi ju också det är liksom den västerländska. Sen har vi ju även vår egen.
Ja, för jag tänker att det är liksom
svenska.
Exakt. För jag tänker också att det är lite så att Det finns en grundläggande så här västerländsk kanon.
Mm.
Grundläggande lite så här. Och sen finns det för varje liksom nästan land eller område.
Ja, varje kultur,
så finns det också en kultur, precis. Så finns det också ett antal författare, böcker etc. som är viktiga för den gruppen. Ja. Hade du några för Sverige då?
Ja, det finns ganska många här. Mm. Bellman, Stanglenius, ja. Carl Jonas Love Almqvist,
mm.
Selma Lagerlöf, August Strindberg som jag sa, Gustav Fröding, poeten, mm. Hjalmar Söderberg, Edith Södergran, Karin Boye, Eivind Jonsson, Harry Martinsson, Per Lagerqvist, Stig Dagerman, Werner Aspenström, Astrid Lindgren, minns han, Thomas Tranströmer och Lars Norén.
Ja.
Och alla de här har ju verkligen ingått när vi har läst litteratur.
Mm. Ja.
Gustav Fröding tyckte jag var intressant. Jag har aldrig förut reflekterat över varför han... Jag har bara tagit för givet att det är klart att han är med, han är en klassiker. Mm. Så här, och när vi hade... När jag tog... Jag pratade, det blir också ett urval när man jobbar på högstadiet, så kan man ju inte välja liksom... Man får ta ett urval och försöka hitta något som kanske kan passa och sådär. Och det är inte så lätt. Eller det blir svårare och svårare, för de blir ju äldre och äldre liksom, de här texterna. Mm. Och då tog jag då den här, jag köpte min kärlek för pengar.
Ah.
Och sjung vackert i skorrande strängar, sjung vackert om kärleken då. Som faktiskt handlar om prostitution.
Ah.
Och då sa en elev sådär, handlar den här om det? Det är en sån här äckelgubbe. Alltså varför ska vi läsa honom för?
Ah.
Och då började jag verkligen tänka, det var en mycket bra fråga liksom.
Mm.
Och att så här, ja, varför gör vi det egentligen? Vi skulle kunna ta Karin Boye istället. Det gjorde vi väl säkert också. Men, ah. men att
vad är Edith Södergran med?
Edith Södergran, det är
vad hon med?
Vad sa du?
Var hon med?
Ja, hon är med. Ah. Ja, ja.
Jag bara tänkte kolla.
Ja, absolut.
Nej, men det är väldigt många poeter.
Ja, det är det verkligen.
Och det tycker jag är intressant.
Flest poeter, ja.
Ja, ah, väldigt många av de här är poeter. Inte alla, men väldigt, väldigt många av dem är det. Jag tycker det är en intressant aspekt.
Ja.
En annan sak som jag skulle säga jag tycker är, det är ju att till exempel en hel del av våra låtskrivare
mm.
tycker jag är som skalder liksom,
mm.
Borde vara med i den här skalan. Så till exempel, jag tycker det är rimligt att Bellman är med
mm.
Trots att det han skriver är egentligen låtmusik.
Ja.
Alltså ja, låttext.
Ja. Ja.
Och där tycker jag till exempel att Evert Taube är mm. en del av det. Man ska kunna lite av Evert Taube.
Mm.
Men man ska också kunna till exempel
Vad är syftet med att man ska kunna?
Bresvik, tänker
jag. Varför då?
Nej, men jag tänker att det är en del av liksom ett allmänt medvetande typ. Alltså att man ska förstå, inte det att man behöver kunna, man måste inte ha läst hela Marcel Proust.
Nej, liksom. Men det kanske är härligt om man någon gång har
hört. Men man ska förstå vad det är, man ska ha hört namnet, man ska förstå vad det är, i vilket sammanhang, vad pratar vi om nu? Nästa gång vi pratar, när någon nämner Marcel Proust, så kommer jag att veta mer, därför att jag har läst mer av det. Jag har läst mer om honom, och jag har också läst delar av hans första tre romaner.
Mm.
Och det kommer göra att jag har, inte det att jag kommer kunna vara någon expert på något vis. Jag menar, det märks ju i vårt samtal. Att vi är inga experter, vi tycker någonting.
Nej, bara. Inte.
Men det gör att jag på ett lättare sätt kan förstå vad det samhälle jag lever i. Mm. Alltså, andra människors referenser.
Ja.
Referensramarna blir lättare för mig. Och om man nu pratar om språk och att känna sig som en del av någonting.
Mm.
Det är ju väldigt bra för en, känner jag i alla fall, för min tillhörighetskänsla.
Mm.
Om jag känner att jag kan förstå din referensram.
Mm.
Inte hela såklart, vi är ju olika människor, har olika referensramar. Vi har olika perspektiv och olika erfarenheter. Men som svenskar i allmänhet, i en viss ålder, man har ändå hört talas om dem. På samma sätt som att man kanske så småningom ska ha liksom hört Ebba Grön.
Ja, och jag brukar tänka som med Shakespeare, att det är så många talesätt som kommer därifrån. Det är så många filmer som har inspirerats. Att jag tycker ändå att jag tycker att man ändå ska ha hört talas om Romeo och Julia.
Ja,
när
absolut.
Man börjar gymnasiet.
Ja, och det är inte en...
veta någonting om vad det handlar om.
Ja, och man, det är inte en spoiler att de dör.
Nej. Det säger de ju också innan.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Ja.
Jag har tittat på den här väldigt många gånger. Den här filmen med Leonardo DiCaprio, för då tycker jag i alla fall högstadieeleverna att han är snygg. Liksom.
Ja.
Det är alltid någonting att erbjuda. Men då i prologen så säger du att det här är en fruktansvärd tragedi. Mm. En berättelse om två unga som dör.
Ja.
Och sen blir de flesta ändå väldigt förvånade att
även de faktiskt, faktiskt dör.
Ja. Nej, men hon är elev. Det, ja. Så här, det är roligt. Och det är någon styrka i den berättelsen ändå.
Ja.
Men just det här liksom att referenserna och nycklarna till att förstå om det redan är liksom förlåst och för långt bort för väldigt många, då blir det ju bara sådana som vi som sitter på en kurs på universitetet som får de där nycklarna.
Ja, alltså, jag tror du menar.
Det är en sån
jag håller med om det.
Hur bred ska en kanon vara? Och liksom ska han, heter han Lasse Berghagen, ska han vara med?
Nej. Men kanske
Hoja, ska de vara med?
Nej, men det intressanta är men de är ju en del av den moderna kanonen. Eller den, ja. En modern kanon är ju de, för det är nutid.
Mm.
Det är inte Lasse Berghagen.
Nej.
Men,
det är
men...
du ser en Karin Boye och Lasse Berghagen.
Ja, alla, nu ska vi jobba med de här tre tillsammans. Tänk.
Ja.
Nej, men det jag menar är att det jag menar är kanske också att det finns fördelar ändå med att ha att det finns någonting i det som känns. Alltså Fröding, är inte det Fröding som har gjort Tomten?
Nej,
det är, vem är han? Rydberg är det. Ja. Han borde ju finnas på listan.
Ja, det kan man tycka, men Tomten är väl...
Ja, men det jag menar är så här, jo, men sluta! På allvar du bara skrattar på mig. Men jag tycker på allvar sådana där som är tätt kopplade till människors liksom, traditioner.
Kvart i tolv brukar jag alltid lyssna på Tomten.
Ja, men då, vad heter
jag
den?
Fick det längre, det tror jag inte.
Jag älskar Tomten. Den är fantastisk.
Ja, men det tror jag är en utdöende.
Rydberg, heja heja.
Jag tror att det är en utdöende.
Ja, det är klart att det är så. Men det är också någonting i det som är, eller det är möjligt att det är utdöende. Men det är också, då får man lära sig att det kanske inte kan finnas någon kanon heller överhuvudtaget. Därför det är trender och snabba ryck och allting. Men jag tror inte att det kommer bli så. Därför att man kommer ha behov av att kunna sin historia. Man har behov av att höra och bli berörd av människors skrivande. Jag tycker väldigt mycket om Ferlin till exempel. Jag blir berörd ofta av hans dikt.
Ja.
Karin Boye, Södergran. Alltså jag blir glad av, eller ledsen av att läsa den diktningen. Det berör mig på djupet. Så jag tänker inte att det är onödigt. Men
det är ju ofta också sådana verk som har visat på en förändring. Alltså litteraturhistorien, alltså olika epoker. Det är ofta de, inte så mycket om det är god litteratur eller så bra.
Nej.
Det är ofta så här, det här var den första boken när man skrev på det här sättet.
Ja.
Sen är vissa
som Ulysses också
bra.
Alltså,
ja, precis. Det är liksom ett experiment.
Mm.
Och jag tänker att varför kanske inte Nils Ferlin stod på listan är för att han gjorde kanske inget jättenytt. Liksom. Medan Karin Boye var ganska nyskapande.
Ja, kanske.
Och Edith Södergran också. Att det är mer det också som är någon slags kanon. Att man visar på så här förändringarna i litteraturen. Liksom.
Ja.
Ja. Det
men var gjorde, också syfte, var det verkligen, är det verkligen så då, att de gjorde någon Per Lagerqvist som är?
Ja, men jag tänker att...
Är det inte bara för att han är en god skribent?
Det är väl ganska...
Han skriver bra... Han är en duktig författare.
Ja.
Som skriver bra böcker.
Och poet ju.
Ja, både och.
Men jag tänker att det kanske visst var ganska nyskapande. Att skriva om känslor på det sättet.
Är det Thomas Strand som är med?
Ja, också nyskapande tänker
jag. Det är
det. Det tänker jag.
Ja, ja, alltså det jag säger är bara att jag tror att du har rätt i nyskapande grejen. Men det är svårt att se. Jag tror att när det gäller liksom diktning och sådär så måste det ju också vara att det är någon som vill.
Det ska fortfarande vara bra såklart. Men frågan är ju hur bra Julius är till exempel.
Mm.
Jag har ju den i min bokhylla. Det är oerhört pretentiöst. Men jag har faktiskt också läst den. Och ja, tycker att den är bra.
Ja.
Men då läser jag ju den med glasögonen att veta att det är ett experiment.
Mm.
Och därför tycker jag att
det men är också spännande. Liksom. Nyskapande ju. Ja. Helt nyskapande.
Ja. Frågan är hur, man sätter ju inte den i händerna bara på vem som helst i årskurs 9. Liksom.
Nej.
Säger, läs den här, det är en del av vårt arv, kulturella arv. Varsågod. Då räcker det ju bara att berätta om det. Kolla vad jobbigt han skrev. Han hade inga punkter. Så gjorde man på 1900-talet.
Ah,
i början av 1900-talet.
Just det.
Medan det kanske på riktigt är en härlig upplevelse att få vara med om Romeo och Julias liksom,
mm,
jobbiga liv.
Ah.
Eller kanske också så här grekiska myter och Odysseen och vissa historier. Att det, är så här, det finns en poäng i att vi fortfarande använder oss av den typen av liksom, uppbyggnad och liksom, drama och tragedi och komedi och så. Att det ändå finns en behållning i det.
Ja.
Att veta det. Att det kom någonstans ifrån. Och vi har upprepat det så här länge. Ja. Och att det fortfarande är roligt att lära sig om vissa myter och jättar och sirener och allt för det.
Mm.
Ja, vi kanske får liksom avsluta där för ja, den här gången. Och liksom fundera vidare på. Vi kanske, ja, vill göra fler avsnitt om det här.
Ja, kanske. Jag tyckte man nämnde det här om Bibeln till exempel. Att Bibelns berättelser är ju med i, liksom,
i vår
kultur och liksom så. Och där kan man se väldigt tydligt att unga människor kan typ inga bibelberättelser.
Nej.
För de har inte fått lära sig bibelberättelser som barn.
Nej.
Och det tycker jag också är en intressant aspekt. För det är ju inte så att man måste ju också, någon gång måste man också lära sig de här olika berättelserna. Vad det nu är för en är egentligen.
Mm.
Vad är det för någonting som vi pratar om då?
Mm.
Alltså,
ja, vi har ju fortfarande en massa högtider som är knutna till.
Ja, nej, men också så här.
Och så där.
Ja, men det jag menar också att det kommer ju en tid när människor blir mer intresserade och vill lära sig mer. Hur lär vi oss då till exempel om Ulysses? Eller så måste man gå på universitetet för att lära sig om de här gamla klassiska.
Ja, för lite har det blivit så nu.
Ja, men det var något som
jag urvattnat.
Ja, alltså, det var därför jag satt och tyst och funderade lite på det här.
Mm.
För att jag tycker att jag kan ju undervisa i bibliska berättelser till exempel, eller i Bibel och hur man kan närma sig texter och så. Och det är också lite komplext att prata om religiösa dokument. Liksom.
Mm.
Men om man tänker på det som litteratur så att säga. Mm. Så är det väldigt lätt. Och, liksom, men det finns ändå människor som kan undervisa kring texterna.
Mm.
Men så är det ju verkligen inte i alla de här fallen som vi pratar om.
Nej.
Och då måste vi någonstans fundera lite på. Så här, medan där man tänker som Shakespeare till exempel. Där finns det många möjligheter att se, höra, uppleva och läsa, ta till sig Shakespeares texter över i vår kultur. Liksom.
Ja.
Så det finns lätt, det är lättare att ta till sig. Medan vissa av de här då, alltså Sappho och sådär, alltså det finns ju inte jättemycket, man måste liksom djupdyka lite.
Mm. Ja.
I alla fall det kan vara jättespännande.
Men sen är ju frågan också liksom, att jag hade väl tyckt att det var jättehärligt att bli tvingad kanske att läsa hela Proust på gymnasiet. Eller vi läste till exempel hela T.S. Eliots Ödelandet och jag älskade den.
Mm.
Och det var kanske bara jag som gjorde det i den klassen. Liksom.
Ah.
Finns det något syfte att liksom alla ska hålla på och engagera sig i det här?
Mm.
Eller liksom, vad är det man ska få ut av att känna till just vissa, att liksom uppnå någon slags bildning som är gemensam? Liksom.
Jag tänker att det kanske har att göra med det som vi pratade om vid något annat tillfälle, att när du beskriver vad du inte, eller vad du tycker eller inte tycker om någonting, så upptäcker du var du står ibland. Mm. Alltså det kanske är så att det är inte så viktigt för varje individ. Det finns massa individer som inte ens är intresserade av att läsa.
Mm.
Och som verkligen inte bryr sig ett skit om Proust eller Sappho eller Odysseen. Alltså mm. de vill inte läsa det och kommer aldrig vilja läsa det och bryr sig inte ett dugg. De kan lyssna på någon som berättar någon historia därifrån, men det är liksom max typ.
Mm.
Utan det handlar mer om vad samhället, när samhället pratar om vad är viktigt för oss, hur definierar vi vårt kulturarv och vad tycker vi är viktigt att lyfta fram av det. Kanske är det så att det egentligen är samhällsdiskussion,
och då är det nog dags kanske att börja utvidga det här sortimentet.
Ja,
tänker jag.
Ja, det tror jag också.
Mm.
Och göra det mer på ett annat sätt. Det finns ju böcker, till exempel så här, 1000 filmer du ska se, 1001 filmer du ska se, 1001 böcker du ska läsa innan du dör och så.
Mm.
Det är inte rimligt att ha. Jag kommer aldrig se de där 1001 filmerna.
Nej.
Men möjligheten att titta på vad det är för någonting.
Mm.
Och kanske hitta, om du gillar den här så kanske du gillar den här.
Mm.
Om du tycker om myter, då kanske du skulle kunna läsa de här grundläggande berättelserna.
Mm.
Om du gillar den där berättelsen så kanske du kommer att gilla den här berättelsen. Om du tycker om den här diktaren så kommer du gilla den här. Och så vidare. Alltså att man kan ge varandra
det är liksom smakprov.
Ja, exakt. Mm. Då blir det lite mer liksom lättare.
Ja.
Ja. Spännande samtal. Och absolut inte klart som du säger. Man måste nog utveckla det hela tiden. Och jag tror också att det är livsfarligt att liksom tänka, nu har vi satt en kanon, nu är den fast för all framtid. Det tror jag är jättefel väg att gå. Faktiskt. Jag tror att det finns på vissa sätt ett antal som man kanske ska läsa eller lyssna eller se eller uppleva.
Mm.
Men jag tror att varje tid måste göra sin egen bedömning. Och varje samhälle måste göra en fundering.
Vi kan väl be alla våra lyssnare att reflektera över det här.
Ja, vad skulle du ha på din kanon?
Mm.
Och vad, finns det någonting så här modernt som du skulle säga, det här måste alla läsa
om? Ska vi läsa Proust? Ska vi tvinga alla som går samhällslinjen på gymnasiet att läsa Proust?
Ja, precis. Ja.
Eller Odysseen.
Exakt,
mm.
exakt. Jättebra. Ja, spännande, Anna. Mycket spännande.
Mycket spännande. Också väldigt, det var ett svårt samtal.
Ja, jag. Jättesvårt.
Ja. Nu har vi använt alla våra hjärnceller.
Ja. Ja. ja, men ha det himla härligt ni andra med era hjärnceller som säkert är med på topp.
Vi uppskattar er igen.
Vi uppskattar att ni
berätta vad ni tänker.
Och berätta för oss vad ni tänker. Ha det så bra. Hej då!
Hej då! Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An